Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej och välkomna till Keeping Up med Jenny och
Malin. Hej. Alltså, mina barn lekte i poolen här igår. Och sen så skrek min dotter så här: mamma, hjälp! Ja, hjälp! Och sen började hon skratta. Hon fattade att hon håller på att bli amerikan nu. Att det var liksom mellan hjälp och hjälp.
Svängelskan.
Hon bara, jag kan inte stoppa det längre. Nej. Jag bara, men gumman, du behöver inte
fast
stoppa
det. Som är häftigt det. Är ju att det tar ju oftast en sommar så är det ändå tillbaka till svenskan när man är hemma.
Så efter Sverige då, vi får se om det nu blir. Hur har ni det?
Ja, men vi har det bra. Vi igår gjorde
van.
Vi en liten utflykt.
Jag blev så avundsjuk. Jag var så sugen också. Vad van.
Jag läste en artikel i LA Times om hur det gamla USA kommer tillbaka lite nu i de här tiderna. Drive-in bio till exempel har blivit en grej då. Förr i tiden så brukar man åka in då på någon parkering och så vevar man ner rutorna och köpte popcorn och så satt man i bilen och tittade på film. Och det kan man då göra nu igen.
Och alla drive-in kaffeställen, för här är ju verkligen Starbucks har ju varit stängt. Det är ju jättestort.
Exakt, drive-in överhuvudtaget har blivit en grej då, för det är det mest normala man kan göra. Man kan inte gå och sätta sig på en restaurang, men man kan ändå liksom åka igenom och köpa en hamburgare. Eller, som vi då gjorde igår, vi åkte till den här ikoniska donuten. Och detta låg ju ganska långt utanför LA, 40 minuter. Och Zev sitter i bilen och bara, let's go to the place where there are no vegetables. There is no fruit.
Jävla underbart.
America.
Att det finns ett sånt ställe.
Ja, det gör det. Och så åker man dit och man bara, ja, nej, det gör det ju inte. Det är ju donuts här. Och rakt över gatan ett McDonald's och så har man liksom bara,
Alltså, då rullar man in med bilen då mellan. Det är alltså en drive.
Ja, men det här är så roligt. Alltså, det finns ju fler ikoniska donuts i LA. Det finns ju den här Randy's donut som är precis vid flygplatsen när man kommer in. Om man åker La Cienega.
Alltså, jag har aldrig sett en drive-in för donuts. Jag har aldrig sett den.
Nej, och det är ingen drive-in, men det är liksom en ikonisk stor donut. Och sen så är det då de här, The Donut Hole. Och det är så amerikanskt och så bizarrt hela grejen. Det är som en enorm brun donut som hade mått bra med av lite glasyr och strössel, helt ärligt. Nu är det bara en brun
lite rosa glasyr.
Och så står det The Donut Hole och så citat, it's the quality. Det är därför man åker dit. Men det är ju som ett brunt anus.
Vad köpte ni i anushålet?
Nej, men det här var så äckligt. Vi köpte, jag tycker ju bäst om så här glaserade, doppade bara donuts tycker jag är godast. Sen köpte jag ju en då med strössel på. Sen köpte vi även en som hade baconströssel på sig, såklart.
Åh fy, vad äckligt. Men gud, alltså. Men är det lite, för det kan jag känna, du vet, generellt ibland när man åker in på sån där drive. Det finns ju några shaming-detaljer också, att man känner sig inte som den fräschaste någonstans när man sitter i en sån där. Hur, fanns det något shaming moment att åka in i donuten?
Nej, jag var ju ganska exalterad.
Man vänder sig
dem
och kollar om det sitter någon
tjock
amerikan.
Ja, men det är någonting med så här, riktiga USA som ändå är lite kittlande. Jag tycker om det verkligen.
Men hade de även munskydd där? För att så här är det ju när man plockar upp en latte här då, eller om man åker, eftersom allt är stängt, alla restauranger, och man har ju spenderat ganska mycket tid i bilen då, på olika så här drive-thru. Och då måste man ju ändå, då får man ju inte beställa kaffe om man inte har masken på sig i bilen, och vice versa, de som ger. Var det så även där också?
Aha, ja, jag hade nog faktiskt inte munskydd på mig, men han som jobbade där hade munskydd på sig däremot.
Det. Ja, där måste ju åka. Det blir ju en check på semestern här då.
Exakt. The donut hole. Adele har gått ner i vikt. Det här var väl ingenting som någon missade?
Nej, alltså, Vet du vad jag tänkte på? För hon fyllde ju år och så lägger hon ut den här bilden och hela internet
exploderar.
Explode.
Ja. Det här var första bilden hon också la ut på typ ett år. Mm. Alltså hon lägger aldrig ut något på Instagram.
Nej, och man har ju inte heller vetat om det är photoshoppat hur smal hon är nu eller inte, eller hur? Alltså det har ju cirkulerat olika bilder i henne i media, så att man vet ju inte riktigt, man vet att hon har gått ner i vikt.
Ja, men man har ju sett en del bilder på henne att hon har gått ner ganska mycket i vikt, så man har förstått det, men hon har liksom inte gått ut och visat sig offentligt i något sammanhang eller postat någonting. Nej. Som är så tydligt.
Så nu postade hon en bild utanför hennes hus när hon fyllde år, så att hon skriver att typ att det är min födelsedag, hon står i någon svart lite ballongklänning, men man ser ju att hon har blivit extremt smal. För att, ja. Men jag tänkte på det att alla pratar ju då om hennes vikt, men det jag tänkte, hade typ Beyoncé gjort det här, hade tränat eller någonting, så tänkte jag att det var så suddig bild. Hon är ju en stjärna, det kändes så brittiskt att lägga ut, om man nu ska lägga ut en bild, hon vet att hela internet kommer explodera för att hon har gått ner, vad kan hon gått ner, 50 kilo?
Ja, omöjligt att säga, ja, men hon har ju gått ner en del i alla fall.
Det är en extrem viktnedgång, så är det ju liksom. Så hon vet ju att det här är en grej och media har ju varit helt tokiga där, vilket också är sjukt såklart. Men att bilden är så suddig kvalitet.
Det är din take. Det kunde inte vara en bättre bild.
Nej, men det var inte det, men jag tänker, hade Beyoncé gjort detta reveal liksom.
Ja, men då hade
det varit blomsterarrangemang.
Hon hade gjort en hel dokumentär om det.
Och det hade varit här, alltså jag tycker det är kul att här är någon suddig bild man ser. Alltså, ja, brittisk tagning på det, eller?
Som när Beyoncé gick ner sina babykilon och Jay-Z tyckte att det var... Kommer du ihåg det?
Gud, hela hennes dokumentär som skulle vara så feministisk handlade väl om hur hon hade gått ner i vikt och ringde hem.
Men när jag ser den här bilden så tänker jag, får jag lite ångest? Mm. För det känns som, det kan ju vara massa anledningar till att hon inte har lagt upp någon bild än. Mm. Och massa anledningar till att hon har gått ner i vikt. Det kan ju vara, hon har gått igenom skilsmässa. Det kan ha varit jättejobbigt, det vet jag. Alltså man går ju ner i vikt i kriser. Eller att hon helt enkelt gick ner i vikt av hälsoskäl. Hon kanske vill känna sig starkare. Det har hon till och med sagt, tror jag, någonstans. Det kanske faktiskt är något positivt att gå ner i vikt. Men ändå så är hon så starkt förknippad med att vara den här... Alltså en del av hennes person, att vara kurvig och stolt över det och diva och liksom sådär. Så att hon kanske nästan har varit rädd för att lägga upp en bild på sig själv. För att det skulle bli så här, att det är jobbigt att få höra det här.
Jo, men det är ju nästan...
motsatsen till Beyoncé då, som hela tiden, nu är jag snygg, titta, jag har gått ner i vikt. Det är ju inte okej för Adele, så att säga.
Nej, men det är väl också lite så här, är man en kurvig kvinna i media så får man nästan någon slags kroppsansvar, att liksom att man ska vara stolt och bära det, vilket såklart man ska, men att man också då ska få, alltså att folk blir besvikna på en om man då droppar vikt och blir en av de andra som är liksom utseendefixerade eller måste bli smal för att få synas i media. Så jag kan förstå, för det var ju jättemånga som skrev, åh, du är så vacker, men många skrev så här, nu är du där alla andra är liksom, jag är så besviken. Precis. Och så vidare. Ja, det är lite
naturligtvis hade ju Huffington Post en massa olika kolumnister som skrev om det här och så här. Jag blir så trött på Huffington Post i och för sig.
Alltså, vad skrev de? Jag läste inte, jag såg bara att det var någon.
Nej, men alltså de har väl såklart 100 olika infallsvinklar och känslor kring det här. Alla ska tas i man ska se allas vinkel. Men det var någon som skrev då, every time a celebrity loses weight I'm reminded of how messed up my body image is. Och sen, how many more times are we going to congratulate a woman for being thin?
Jo, men det håller man ju med om också, alltså på något sätt. Alltså så kan man ju känna själv att bara, gud, jag kommer ihåg när jag såg Lana Del Rey och bara live på den tiden man kunde gå på konserter. Det här var ju kanske 8 månader sedan. Då tänkte jag på det, att hon var bara helt normal i kroppen och att det är så ovanligt att se det, så att på ett sätt kan man ju förstå att folk då som har sett henne som någon kurvig förebild kan bli besvikna, men ändå inte.
Nej, jag vet. Ja. Men också så är man ju så då trött på hela diskussionen kring kvinnors kroppar på ett sätt som man aldrig diskuterar män. Nej. Alltså, aldrig. Och jag läste även att att det blev ingen Met-gala i år. Jag vet inte om du... Om du kanske inte visste det. Annars så kan du ha sett det på Instagram överallt. Nästan fler bilder från Met-galan i år, ja, när han inte blev av,
det var det,
än något annat år.
Det var det.
För alla har repostat. Jag var där, jag hade på mig det här. Mm. Och TBT till 2002 när jag hade på mig den här.
Nej, men alla alltså, det var ju bara en enda lång Met-gala. Alla la nog ut 10 bilder var. Och också så här bilder vi aldrig har sett från Met. Så det var ju mycket mer, som du sa, än om det hade varit Met.
Met-galan är ju så otroligt stor. Det är ju den här stora då, fashion-galan som är på The Metropolitan i New York. Det är en stor ära att gå dit, och det var väl en gång i tiden då Kim Kardashians stora dröm att få gå på Met-galan, och så fick hon det.
Mm, hon var ju inte bjuden den första åren, utan hon fick ju sin första inbjudan via Kanye.
Precis.
Och sen fick hon ju fronta väl sen, för något år sedan, omslaget för hela galan på Vogue.
Exakt. Jag tror att anledningen till att den är så himla stor här i USA är också för att den, det är liksom det finaste de har här. Jag vet inte. Det är liksom, det stora modet händer ändå liksom i Europa på något sätt. De stora designers, när man blickar hela tiden ditåt. Och det här är något, att man tar lite av det hit. Jag vet inte.
Jo, men det här liksom är ju festernas fest också. Är inte det här den ultimata också beviset på? Är du inbjuden där, då har du kommit den sista dörren till societeten och mode, liksom eliten.
Vogue skrev själva någon lång artikel då om det här.
Mm.
Där de beskrev tidigare år och vad som har hänt och vilka som varit där och vad de har haft på sig och stora liksom moments under galorna. Och då såg jag att de faktiskt bland annat beskrev Jessica Simpson på några rader. Hon var ju där när hon var tillsammans med John Mayer en gång i tiden. Mm.
Som alla varit tillsammans med. Det har vi pratat
som
om.
Som alla har varit med. Och då hade hon på sig någon djupt urringad silvrig, jag tror det var Cavalli, klänning, eller om det var Valentino. Och i artikeln så skriver de att hennes bröst höll på att hoppa ut, och det enda man kunde titta på var hennes bröst som var så stora, och hon satt över bordet och de här brösten och så vidare. Och då blev ju hon upprörd när hon hade läst det här. För vem kommenterar hennes bröst? Ja. Alltså, det var också så här att hela tiden kommentera kvinnor och hur de ser ut, och de här brösten var liksom hemska på något sätt. Eller, ja, men att man hela tiden ska kommentera hur folk ser ut. Ja. Alltså, det är inte...
Nej, men det är det jag menar. Hade en man gått ner i vikt, då skulle det ju inte vara att han skulle vara en spokesperson för en hel rörelse. Det är ju inte så att det skulle vara massa skribenter som skulle skriva långa feministiska artiklar huruvida hon har gjort det här för att hon mår bra eller hon mår dåligt, eller hon kanske bara börjat träna eller inte. Men det är ju det här liksom, att det blir en sån, alltså det är sånt fokus på det så det är inte klokt. Alltså det här var ju nästan, det har ju varit ett toppnyhet nu under ett halvår här nästan. Nästan breaking news under ett halvår, hur mycket hon har gått ner i vikt.
Men jag tycker det är så intressant, för det vet jag när man intervjuat folk här genom åren, att när man intervjuar kvinnor så är det ju helt legitimt att man frågar dem om vad, hur de tränar, vad de äter, hur de håller sig i form och så vidare och så vidare. Det har varit formulär 1A i princip, sorgligt nog. Men inte så för män, förutom om det är någon actionfilm så kanske man frågar Tom Cruise hur mycket han tränade, fast man förstår att han måste ju tagit en massa annat för att komma i form, gubben. Hur som helst, enda gången jag vet att det har varit fokus på en man och hans viktnedgång var när Seth Rogen hade gjort någon film, jag tror den hette Green Lantern eller något sånt där.
Ja, just det. Den var sådär. Jag såg den.
Ja.
Skitfilm.
Och då fick jag träffa honom och Cameron Diaz tillsammans. Mm. Och det var så roligt, för allt fokus var på Seth Rogen och hans viktnedgång. Och han var så obekväm.
Ja, såklart.
Första gången en man får sitta där och plötsligt inte prata om varför han är rolig. Hur tänker han med sin komedi eller vad det nu än var. Då var det så här så som han skrattar. Yeah. Well, I don't know. Du vet, skulle han förklara att han åt lite mindre och...
Frågade du också?
Att det var en
vad frågade du? Vad har du? What have you been eating? You look so healthy and skinny.
Nu har du verkligen kommit här i form nu för att spela superhjälte.
Du sa det.
Ja, men det var liksom det enda folk frågade om.
Och du var en av dem, Jenny.
Jag var en av dem. Ja, men det kunde han väl ha, kan man tänka.
Gud, ja. Nej, men jag såg på en kompis, jag hade skrivit något inlägg på Instagram just om det här. Då var det George Clooney. Och sen är det en bild, kolla på honom här. Ja, så står han så här. Så står det så här. Ja. I love my gray hair and wrinkles. I love that my face have more of an edge now. So än vad det var när jag var i mina, när jag var 20 eller 30. Så jag gillar den här förändringen. So no Botox for me, skriver han. Och då så har min kompis då skrivit som löd där: modigt att säga nej till stigmat som finns kring män och åldrande. Alltså, ja, att han bara, inget Botox för mig, jag älskar mina, jag kan bejaka det. Ja, men så är det ju, de får ju bejaka det. Det är ju inte en stor grej att han tackar nej till Botox. Nej,
verkligen.
Men
inte.
Liksom, gör en kvinna det så är det ju bara, what? Varför har hon inte fixat sig lite?
Nej, precis.
Och det har ju vi skrattat åt också nu, de här tiderna, att folk... Det är också fruktansvärt att se hur tidningen håller på nu, att alla rasar i Hollywood för att de kan inte gå på sina botoxbehandlingar och hela ansiktena hänger. Och jag såg att de hade gjort någon bild av Courtney Cox som de hade tagit på henne när hon var ute med mask, och sen skrev de typ att Courtney är så himla ledsen att hon inte kan gå på sina botoxbehandlingar, hon vågar knappt visa sig ute. Det har ju media hittat på. Alltså, och det är också så här, det är bara Biggie i den här historien.
Jag vet inte om du minns att Gordon Ramsay, som har de här extremt djupa veckorna i pannan, som nästan har blivit hans signum, han gjorde ju på inrådan av sin freaky looking friend Simon Cowell, som ju gjort en hel del
han
grejer.
Han ser ju inte klok ut.
Ja. Nej, men han sa till Gordon att nu får du skärpa till dig, kan inte ha de här längre. Så han åkte ju in och gjorde fillers i hela pannan, och det här blev ju sådana skriverier.
Nej,
han fick ut och nästan förklara sig över det här. Simon Cowell suggested that now I am a success in the States, I should do something. So I had filler put under the deep crevices. It hurt. Och det blev väl inte så
men
bra
heller. Men gick det ens att rädda, undrar man? Alltså, blev det något?
Det blev väl inte så mycket. Men det är ju en del av hans look, så att säga. Han ser ju ut så.
Jo, fast så säger man ju om män att det är en del av deras look. Alltså, egentligen.
Ja, men det kan jag säga om kvinnor också. Att det är liksom,
ja.
Vadå, man ser ju...
Men jag hade velat se hur han blev då. Men det är ju det jag menar. Men
det så här.
Får jag säga. Ja, han var bättre. Simon hade rätt. Ja. Men om man ser en bild på honom så är det ju inte lyckat.
Nej,
alltså han ser helt crazy bananas ut. Men det är därför jag menar, det har varit roligt om tidningarna nu under karantän här har skrivit så här: Simon Cowell kan inte göra sina botox-grejer. Kolla hur han förfaller under karantän. Men det är så typiskt att det då ska vara någon från Friends liksom.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Elon Musk har ju fått barn.
Artudito, eller vad heter ungen?
Nej, det här, ja, exakt. Han har ju haft, det är så, ja, han är ju en fascinerande person.
Ja, det är.
Jag läste en intervju med hans första fru där hon pratar om hur de träffades i college. De var båda duktiga studenter. Mm. Han var lite nörden som inte hade så mycket vänner, och de hängde ihop och blev väldigt tajta. Båda karriärister och drivna. Och sen flyttade de då till Silicon Valley, där han väl först hade PayPal och sen började med sitt Tesla. Alltså hans karriär took off. Samtidigt som de då fick flera barn. Mm. Bara det första barnet gick bort i plötslig spädbarnsdöd. Mm. Och sen fick de 5 barn. Men hon utvecklade, eller hon blev ju hemmafru plötsligt. Och det är det artikeln handlar om, eller intervjun. Hur hon en dag vaknar upp, hon är med någon bilolycka och vaknar upp där och nästan ser sig själv från något sorts fågelperspektiv. Hur den här rika hemmafrun snubblar ut ur bilen, någon dyr bil och bara, vad håller jag på med? Mm. Vem är jag? Vem är den här människan? Mm. Och hon beskriver ju honom som väldigt kall, att han inte bryr sig om familjen och så vidare. Hon målar ju upp en ganska negativ bild av honom i den här intervjun.
Men han känns ju som ett stort barn på något sätt, tycker jag.
Precis.
Det är som alla är så, och artiklar och allt man läser. Och liksom, man ser när han var ju på Burning Man med sin nya tjej, unga tjej. Och, alltså, visst, han är visionär och superentreprenör. Men det är alltid en sån här historia bakom. Alltså, du vet. Eller hur?
Ja, men exakt. För sen har han ju då träffat, han har ju dejtat då en massa unga kvinnor. Han var tillsammans med Amber Heard ett tag. Mm. Han har dejtat liksom alla möjliga sångerskor och haft sig.
Men typ så här lite kända tjejer också. Alltså,
ja, men det har varit så märkligt och det stämmer inte överens med den personen man förstår att han ändå är. Som är liksom, ja, man tänker att han har andra intressen, så det är så intressant.
Man
men nu i alla fall. ja, exakt. Men nu i alla fall så har han då fått barn med sångerskan Grimes. Jag vet inte, har du någon koll på henne?
Alltså inte mer än, nej. Det är inte så att jag kan sjunga hennes sånger.
Nej, precis. Man har ju hört hennes musik, hon är ju såhär DJ. Ja. Hon är ju cool sådär, men jag fick ändå något av en chock när jag nu gick in på hennes Instagram här i samband med att hon fick barn och tänkte, oh.
Ja, men hon är ju liksom en vuxen emo, alternativ typ så här svart hår eller blått hår. Det är väldigt mycket
tatuerade händer, långa naglar. Hon har ju någon, det är en annan look som man ju verkligen kan tycka om. Hon känns ju lite som en Marilyn Manson, en kvinnlig exakt. Marilyn Manson verkligen. Nästan. Mm. Ja, nu i alla fall så har de fått barn hur som helst.
Mm.
De berättade att de har fått en pojke och de valde det speciella namnet. Har du hört det?
Ja, men jag kan inte uttala det. Kanon.
X-E-A-12.
Ja.
Mask.
Jag fattar. Jag får...
X är A12.
Ja. Mm. Är det någon mattekombination? Eller vad är det?
Nej, då, exakt. För då beskrev Grimes detta på i ett tweet. Saying, the X stood for the unknown variable. Alltså det som i matte då.
Hur mattenörd kan man vara?
And the A was a reference to both love and artificial intelligence.
Ja, AI.
The singer also shared that the A12 is a precursor to the SR-17, our favorite aircraft. No weapons, no defenses, just speed. Vänta, great in battle, but non-violent.
Vänta, stopp. Deras favorit aircraft? Vadå favoritflygplan? Jag fattar inte.
Vadå? Nej, men alltså, det är för mycket luftbas.
Förstår du ex-frun? Vad irriterande.
Ja, alltså exakt alltså, den här mamman till de här 5 barnen.
Alltså när man liksom, inte kan vara mer pågår. Störd på att han då har något.
Men unfortunately she made a slight error in her tweet. Alltså hon skrev något fel då. Which the SpaceX CEO was all too quick to point out.
Hon förstod inte namnet.
SR-71, yes. Svarar han. Och då, för det var ju fel. Hon skrev ju 17.
Vänta. Frun, alltså mamman twittrar ut namnet och skriver fel betydelse på det. Hon förstår inte själv vad det är.
När hon förklarar vilket deras favorit... För det är också så här... Hon bara, SR-17, our favorite aircraft. Mm-hmm. Det tror fasen att det inte är henne. Hon har väl inget favoritplan?
Nej, men det...
Alltså, det är väl ändå nej, han i så fall.
Hade hon haft det så hade det ju också varit helt sjukt. Och att han har det också helt sjukt.
Ja, men det, och detta tyder väl kanske då på det att hon inte vet exakt vad det heter. SR-71. But yes, skriver Musk då.
What, how do you say the name?
Well,
is it a placeholder?
First of all, my partner is the one that actually mostly came up with the name.
Congratulations to her.
Yeah, she's great at names. So, I mean, it's just X, the letter X. And then the AE is like pronounced Ash. yeah. And then A12 is my contribution.
Oh, why A12?
Archangel 12, the precursor to the SR-71, coolest plane ever. It's true.
Well, as a person who's very much into aerial travel, as you are, that's perfect.
It's pretty great.
Yeah.
Och han nu då säljer ju av alla sina tillgångar eller sina hus som han äger. Han äger bland annat två hus här i LA. Mm. Ett som brukade tillhöra den här komikern Gene Wilder. Mm. Det tror jag han säljer för $39 million. Mm. För att nu så ska han inte äga några ting längre. Det är ointressant.
Men om det är ointressant, varför ska barnet då få ett namn efter deras favoritflygplan? Det känns ju som att man är jätte into
men ting. Alltså jag tror ju att han lever väl i någon han lever väl i framtiden, tänker jag, för en kompis till mig var ju på SpaceX och en annan kompis man jobbar faktiskt där. Mm. Där lever man ju, jobbar man ju helt efter planen att vi ska flytta alltså ut i rymden snart.
Ja, men precis, det är ju hela hans liv nu går ju ut, alla sina pengar han någonsin har tjänat är ju för att han ska ta oss till rymden.
Exakt. Han behöver ju ingenting här såklart. Det är ju onödigt. Vi ska ju nu överleva, vi måste tänka alternativ till framtiden, så sälja av allt han har och så ska de flytta till Mars här nu med... Ska vi se.
Får jag fråga då om sonen, vad blir smeknamnet?
XAA-12.
Vad blir smeknamnet på ungen?
Nej, det kommer man fråga sig.
Vad fan ska de kalla honom? Jag fattar fortfarande inte.
Att allt är så mycket X också. Ja, allt är X.
Det är en X-factor.
Tesla X, men SpaceX, är det inte... och nu heter sonen också X. Men det är ju just den här idén om att man ska leva alternativt i framtiden då. Den verkar ju vara fler som tänker på. Mm. För nu då är vi så snälla mot planeten, vi konsumerar inte lika mycket. Folk kör inte bil, vi flyger inte, man stannar hemma och så vidare. Det är ju väldigt bra för miljön. Mm. Samtidigt då så håller ekonomin på och skakar. Så på ett sätt så är jag rädd att när vi väl liksom snurrar igen, då kommer folk att liksom skita i miljön.
Ja, ja, man kommer vara så glad att det kommer vara så mycket kapitalism och nu kör vi!
Ja, nu kör vi igång det här igen, för att vi kan inte svälta i världen. Men det finns en, utanför Washington State, alltså norr om Kalifornien, så finns det ett litet camp som man kan ta. Det är som en kurs, man kan signa upp sig. Det är 10 dagar ute i vildmarken där man ska lära sig hur man tar hand, hur man lever ute i det fria utan att äga någonting. Mm. Så det här tänker jag kan vara någonting för Elon i väntan på Mars.
Ja, men det är därför han gillar Burning Man. Det är ju det konceptet. Man ska inte äga någonting, det finns inga pengar. Det är där han har liksom gått runt med sin tjej och kommit in där i något dyrt läger.
Ja, det här är så roligt. Jag kommer ihåg när man var liten och lekte ute i skogen, så lekte man ju att man bodde där och att man lagade sin egen mat och man drömde liksom om hur det skulle bli. Mm. De som driver den här kursen, hon heter Lynx Wilden, eller Lynx Wilden.
Wilden?
Ja, Wilden. Hon ser också ut som en vilde, kan jag säga. Hon har
Wilden
katter på huvudet där. Hon då visar, hon har ju en vision om hur de ska leva i generationer där. De ska laga sin egen mat, de ska klara av att ta hand om egna skador och sår och alltså leva som att det är stenåldern. Och hennes dröm är att inom då ett par generationer så kommer det att finnas vilda barn. Hon pratar om det nästan som, precis som vilda hästar fortfarande finns. Alltså att det kommer finnas vilda barn.
Alltså det kostar jättemycket att vara på det här lägret. Och det är bara 10 dagar.
Och det här har ju då blivit en grej, att folk åker ut dit och ska lära sig om det här. Då är det folk som liksom har vanliga jobb, de sitter vid en dator hela dagen, de är stressade, de gör allt möjligt. Mm. Så det här var ju populärt nu även innan då pandemin. Men på tal om att folk har börjat, hela livet har satts på ända och man börjar tänka på livet annorlunda, så kanske det blivit superpopulärt då, verkligen aktualiserats. Men då är det folk som flyr från stressen och pressen hemifrån och åker ut dit. Och det är så roligt att de ändå sitter där ute. Och ska bo i små tält, laga sin egen mat. Men de som är där då har de ändå väldigt moderna matidéer. Det är någon som inte äter, som är vegan. Det är någon som inte klarar av mjölk. Det är någon som inte vill äta gluten. Det är någon som bara äter kött.
Det låter inte så vilt.
Nej, men förstår du, det är så sjukt. Det är ändå så här modernt. Nu ska vi leva som att det är stenåldern.
Ja.
Jag äter inte kyckling bara, och jag vill inte ha mjölk. Och sen så tror jag att gluten är dåligt för mig.
Nej, jag tror inte på det där. Framförallt så tänker jag, tror du inte tvärtom nu när folk har suttit i karantän, att liksom åka iväg och försöka tillbaka till naturen? Jag tror på det du sa först, att vi kommer så här vilja, jag har aldrig tänkt så mycket på att shoppa och resa, alltså jag känner mig som en knäpp person. Alltså,
ja, exakt.
Det sista jag vill är ut i naturen och leva som en vilde. Man har inte gjort något annat än det här lilla.
Alltså... Ja, just nu så kan jag säga att jag längtar så mycket efter bara naturen, för att vi får inte ens vara i naturen just nu. Så det är nog mitt absolut nummer ett. Men jag tror också att... jag tror också att när man inser att när världen stannar av och det blir ekonomisk kris i världen, att vi plötsligt börjar liksom tänka på vad liksom konsumtion och hur viktigt det är och bla bla bla. Men förhoppningsvis kommer allting att skakas om. Jag tror ändå positivt. Jag tror vi kommer att jobba med mer närproducerat och bättre material och så vidare. Så här snabb konsumtion kommer liksom... Man kommer tänka om lite i alla fall.
Jo, så kommer det vara. Men jag tänkte på det. Om de har döpt sitt barn efter ett flygplan, hur ringar det liksom med det här miljötänket? Alltså om man då gör en Tesla och sen har man ändå... Det känns ju så himla dubbelmoral här. Eller hur? Ditt flygplan, men du ska ändå säga elbil.
Jo, men han är ju fortfarande ganska... Men han är ju väldigt... Men han verkar ju fortfarande tycka att gamla saker är vackra. För jag tänker på just det här huset han säljer här då för 390 miljoner kronor. Gene Wilders gamla. Då skrev han ju att han säljer det själv, vilket ingen har fattat. Alla börjat ringa det här numret som de tror går till honom då. För att han ska inte ha någon mäklare emellan. Och då har han sagt att vem som helst får köpa det, bara de inte gör om det. Det måste hållas intakt precis som det är. För att han är ju på något sätt då lite... Jag vet inte. Bryr sig om det gamla. För det där, för flygplanet är ju ett gammalt spionplan som jag tror de använde under kalla kriget.
Såklart det är. Herregud. Ja, stackars son.
Ja, hur som helst. Vi får se om vi flyttar ut i skogen eller om vi bara kommer att vi drar till Mars här om några år.
Ja. Civilisation. Först Sverige, säger jag.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jo, nej, men vi håller ju på att flytta ut här från det här hyrhuset som vi bor i. Och vi har ju inte råd att köpa någonting här i LA, men vi tänker att vi ska åka hem under sommaren. Och sen i höst ska vi hyra något nytt hus, förmodligen om vi hittar något mysigt. Och vi har då varit på visningar nu här, säkert 3 om dagen under en vecka, i en veckas tid. Och det är ju väldigt speciellt, Jenny, att gå på visningar under en pandemi. För att det har ju varit olagligt nästan att visa hus, eftersom att man inte ska mötas i grupp och man får inte ha stora visningar, det kommer folk in och ut. Så nu när man kommer då till de här husen som man ska kolla på, då står det att det är krav på att ha handskar på sig och munskydd såklart. Och sen så öppnar mäklaren och då liksom säger man ju hej på 2 meters håll. Och sen säger hon, but don't touch anything. Så man får ju liksom inte öppna några dörrar eller liksom, oj, hur ser den här garderoben ut? Eller man får verkligen inte öppna en enda dörr. Så hon går framför en och öppnar dörr efter dörr. Så att det är ju så speciellt, det är lite läskigt, lite konstig stämning såklart. Det är väldigt mycket curb-scener som har utspelat sig mellan oss och barnen. Att Bell, åh, här skulle jag kunna bo och öppna någon garderob och någon springer efter henne.
Nej!
Bara, nej! då, stäng, nej, oh, och så började jag liksom sanera efter henne. I alla fall, så kom vi till ett hus som vi var väldigt exalterade över, som vi såg, ja men det var ett mysigt område, det är en bra skola, och vi var liksom lite pirriga för att gå in i det här huset, och vi hade då satt på oss våran utstyrsel, och jag hade avtalat tid med mäklaren 12:00. Hela familjen var med, och vi kliver ur bilen, plingar på, och vi hör att det är så jätte hög musik, liksom. Verkligen så här, låter stökigt, och vi ser typ att det står lite folk liksom på balkongen, så vi tycker det är så märkligt. Aha, okej, okay, för att vi var så vana vid den här strikta mäklaren som möter upp oss. Ja, och så svarar inte någon på dörren, så jag ringer igen. Då kommer en kvinna fram och två killar liksom, så de kommer 3 stycken fram till dörren, och sen så öppnar de lite på glänt, och då säger jag, ja men hej, jag ska träffa Diana, hon ska visa huset här för oss. Blev tyst, och så tittar de på oss och bara, nej men nej nej, vi bor här. Och då var jag så här, ja okej, okay, men nej nej nej, men vi bor här. Ja, jag fattar, men är inte det här? Och så säger jag adressen, hon bara, jo det stämmer. Okej, men då tror jag det här... Aha, okej, men det här ska inte hyras ut. Hon bara, nej, nej, vi bor här. Och samtidigt så tittar jag till på hennes killkompis då, som tar upp och tänder en fet join. Och jag känner bara så här, nej men, vi blev ju lite skrämda. Det var inte läge att säga, nej men jag ska ju träffa mäklaren här nu. Och vi har åkt långt, och vi har liksom... Så att vi backade ju ut liksom lite från...
Det där känns ju också som folk man inte vill hyra av.
Nej,
eller?
Exakt. Nej. Och då, och vi var så här, nej men det här är så märkligt. Och de tittar på oss, alltså nästan psykoblick, Jenny, och tittar på vår familj, nej, som att vi är galningar typ. Och bara,
men om det här har blivit ett missförstånd, om det är så, är det så att de inte ska hyra ut huset, då kan jag ju förstå. Jag hade också haft psykoblick om någon kom hit och bara, ja vi ska bo här nu.
Exakt, och då tänkte jag, nej men vi har ju gått in i fel hus. Och samtidigt som han andas ut den här weeden, liksom in i mitt och Bells ansikte, så tänkte jag, men jag har väl sett fel där, och ringer genast upp mäklaren utanför. Ja, men så känner man, fan jag känner ju igen bilderna, det var ju det här, alltså jag har ju kollat in liksom. Ringer upp mäklaren och hon svarar inte. Och så kollar jag, nej jag kan inte sett fel, gick tillbaka i mejlen och såg, nej det stämmer, det är den här adressen där i huset. Så märkligt, vi sätter oss bilen och åker. Sen efter 1 timme då så ringer mäklaren upp och bara, alltså förlåt, alltså det blir fel här. Alltså jag hade sett fel, att de som är i huset, de vill inte riktigt lämna, och de hade 2 dagar kvar. Och då förstår ju vi då att de här gästerna, alltså det var rätt hus, men att de absolut, de ville helst säkert inte flytta ut, och att de förmodligen på något sätt har blivit vräkta. Och då berättar en kompis då, så här, som är mäklare, att det är jättevanligt nu att då folk som under den här pandemin som har flyttat hit, hyrt hus för kanske 3 månadersprojekt, inte har något jobb. Så det enda de har gjort i de här husen är att festa. För de har kommit hit, har signat det dyra kontraktet och ska kanske göra en video eller en film eller så som det är i LA, att man är här på ett korttidskontrakt liksom. Vilket har gjort att många av de här husen har blivit liksom partyhus. Så att det här har ju varit fest här nonstop. Så när jag har nu ringt på massa hus, det första de har frågat bara, är ni en barnfamilj? Ja. Och thank God. Alltså så att jag är för första gången attraktiv på marknaden. Har aldrig varit förut, det har varit så här, ni har 3 barn, vilken ålder? Men precis. Nu är detta mitt kort, Jenny. För att det har liksom varit så många som bara liksom har festat sönder i husen här i Hollywood som de hyr. För att, du vet, ingen har ju kunnat jobba och folk försökt säga upp kontrakten. Ja, du vet, man har ju bara suttit hemma liksom.
Men och nu så har de ju ändrat, kommit på lagen, att man får inte vräka folk, eller? Nej,
exakt. Så det kanske var det här.
Även om de inte betalar får man inte slänga ut då?
Nej, men vi kom in mitt i en twist. Det här var ju, de var ju så arga på oss att röken rakt in i ansiktet liksom. Ni ska fan inte in här och kolla på vårt hus. Ja, hotfull stämning. Ja, vi får se vad det blir. Vi ska i alla fall få gå då enligt mäklaren på tisdag, eller visning på huset. Får vi se.
Aha, du ska ändå titta på det. Spännande.
Men det är kul att Bell säger så här, ska vi gå tillbaka?
Det känns ju besudlat, gör det inte det?
Det känns som att de har legat i sängarna, dragit koks på borden.
Nej men sluta, vad
toaletterna. Äckligt. Ja, jag vet. Så Bell, alltså vår dotter bara, ska vi gå och kolla på det där knarkhuset, det där knark?
Nej, men Malin. Det kan vi inte göra.
Ja, vi får se vad som blir av. Igår så, ja, det är som den här klassiska